är Tilpodden med Maria Berglund och Fredrik Högström. Och idag i studion är jag Maria och Mia Kolmodin. Mia är vd och grundare av Dandy People och du är agil coach. Mm. Du får jättegärna börja med att berätta bara, vilka är ni och hur har du kommit in på det här?
Jag jobbar med produktutveckling och koncentrerat designarbete kan man säga. Digitalt och digitalisering som det heter nu. Sen jag började jobba för en sån här 25 år sedan kanske. Och redan från början så tyckte jag att det var märkligt att man skulle jobba i Vattenfall. För liksom väldigt uppdelat i olika faser och silos och inte sitta ihop med dem som man behövde jobba ihop med. Mm. Så att för 7 år sedan så startade jag Dandy People. Och då var syftet att skapa team som kan hjälpa organisationer att ställa om. Så att det är lättare att samarbeta och leverera produkter och tjänster tillsammans.
Just det. Mm. Och måste jag säga också, jag har bjudit hit dig av en anledning. Vi ska prata beyond budgeting.
Ja, väldigt specifikt ämne.
Väldigt nischat, men anledningen var mest att jag var nyfiken på dig själv. Jag tror att det är det du är inne på också lite när du säger att ja, men med anledning av att du såg det här att ja, men silos och kommer du in på agilt bland annat. Också det här, du har en spännande grej att berätta om, lite om ledarskap också kopplat till produktutveckling. Men det som jag har sett ifrån mitt håll är så här, men okej, om vi ska jobba agilt, om vi ska ha mer self-management, mer frihet i teamen, mer alltså, ja, distribuera ledarskap och makt i princip som vi strävar efter. Mm. Så kommer man förr eller senare till ekonomiavdelningen. Som säger, men vänta lite, vi har ju årsbudget. Mm. Och där liksom börjar allt som kanske har känts som att det flyger lite innan bara bromsa in.
Just det.
Och då snappar jag upp det här begreppet beyond budgeting som skulle kunna vara då lite lösningen på det. Och är nyfiken på vad det är för någonting.
Mm. Och beyond budgeting är ju ett gäng principer och processer. Managementprocesser, 6 stycken och 6 stycken ledningsprinciper. Som ämnar att hjälpa till att se till att man kan hantera VUCA, alltså snabbrörlig förändring och komplexitet. Och det är av samma anledning som vi vill jobba agilt.
Ja.
Så att ungefär samtidigt som det agila manifestet skrevs så tog man också fram liksom de här principerna och processerna. Samlades bolag som jobbade på det här sättet och kom fram till att det är det här som är liksom grundläggande sätt att tänka på och vara på. Som hjälper till att hantera den här snabbrörliga förändringen och komplexiteten.
Parallellt då, alltså i en annan,
gruppering.
Ja, vad roligt. Ja. Ja. Är det numera känt som beyond budgeting eller vad är det för typ av begrepp?
Ja, de satte det namnet då, redan för över 20 år sedan då. Det var 22, 23 år sedan, 24 år sedan nu. Tiden går fort. Och det innefattar ju både ekonomistyrning, som du nämnde. Men också liksom hela HR-biten. Så att det är de två perspektiven som innefattas i det här.
Mm. Mm. Och då blir man ju nyfiken. Ska vi hoppa direkt in? För du sa 6 principer och 6 processer.
Så? Dels så har vi ju jättebra poster på det här på Dandy. Som, de som är som jag och aldrig kommer ihåg saker exakt i detalj, de kan titta på någon poster.
Ja, men du, får jag skjuta in det bara då? För att det är så jag tror att lite ni är... Ni är lite kända som att göra posters på Dandy People, eller hur?
Ja, det är väl kanske lite för att jag har dåligt minne.
det är en bra anledning.
Ja.
Men, och ni har liksom typ sådana posters på allt möjligt för
alla
arbetssätt. Och, beställer man dem av er och sätter det på väggen? Eller?
Det är många som gör det, ja.
Det är det.
Ja, vi har väl en, undrar om vi inte har över 20 i alla fall, 24 eller något sånt där som finns att ladda ner på sajten.
Jaha.
På dandypeople.com. Och då... Dels så kan man ju beställa dem utskrivna i A1 från oss. Mm. Så det gör olika företag och sätter upp på väggarna. För att kunna ha och prata om och sådär och se de där grejerna tillsammans. Men sen så kan man ju också skriva ut dem gratis och printa själv om man vill.
Eller titta roligt. På dem. Ja. Så där har ni en om beyond budgeting också.
Ja men precis. Men den heter faktiskt Enabling Business Agility, själva posten.
Men då gör vi så här att vi länkar till den i samband med det här avsnittet.
Ja. Och då under rubriken Human and Flexible Organizations for More Value.
Just det.
Och där finns ledarskapsprinciperna och managementprocesserna med här. Men managementprocesserna. Den ena är rytm, att man ska organisera managementprocesserna dynamiskt runt affärsrytmen och events.
Mm.
Så inte årsrytmen som man kanske vanligtvis gör i sin budgetering.
Just det.
Och det hjälper ju till att man får en snabbare rytm i det här liksom ledningsprocessen.
Just det, och då kan man tänka sig att en sprint är en rytm.
En sprint är en rytm som är ganska snabb ofta. Ja, ja. Men det skulle kunna vara då kvartalsvis till exempel.
Mm.
Vilket stödjer också snabbare liksom planeringar.
Mm.
Och att man kan ta in omvärldens feedback och saker som har hänt löpande.
Mm.
Så att det är en del då som gör att det blir mera dynamiskt.
Mm.
Och sen mål, att sätta mera directional, ambitious och relativa då mål. Alltså att de är mera, ger en riktning.
Mm, okay.
Och ambitiösa. Så att man måste inte nå de här målen, utan det är en riktning och kanske en förhoppning. Och når vi 100, då har vi satt för lågt mål.
Okej, okay, ja, det är någonting att sträva mot egentligen.
Ja, exakt. Ja. Och inte vi ska bara nå alla våra mål, för det är sällan det man egentligen är ute efter. Men om man tänker i organisationer idag så tänker man så här, men nu ska vi nå målen.
Ja, okej. Okay. Ja, kan du fördjupa det lite grann?
Ja, men det finns ju väldigt många som mäts på sina mål.
Mm.
Om man når de målen så får man kanske sin bonus. Det brukar vara väldigt mycket politik kring det där.
Ja, och sätta målen då.
Ja, och om jag mäts på det och får lön efter det, då vill jag ha låga mål.
Ja.
Men det bästa för organisationen och våra kunder borde ju vara höga mål.
Ja, just det.
Och lyckas för liksom hela tiden bli lite bättre, ja, då är det ju fantastiskt. Men mäts man på dem, då brukar man försöka, nej, det måste vara sämre än förra året, för då blir det lättare för
mig. Ja.
Så ta bort den här politiken.
Yes.
Och inte belöna för att man uppnår det där målet, utan belöna snarare för att man kanske är bättre än konkurrenten och sådär.
Just det, och det låter ju klokt också när du säger politiken, att då är man ju också ärlig med hur det går mot målen istället för att försöka mörka eller gena eller vad det nu kan föda för liksom sämre beteenden.
Ja, exakt. Mm. Så allt sånt hjälps ju av det här.
Mm.
Och sen planering och prognos. Och då handlar det om att göra det här till en mer liksom, opolitisk process. Och att så enkelt som möjligt, så att man sätter liksom en löpande planering med en snabbare takt och sen följer man upp den här prognosen. Det är egentligen det som är det viktigaste, så man har lite olika scenarios och sen så ser man till att löpande följa upp.
Just det, justerar man då också?
Ja, då justerar man ju sin plan så att man kan ha en kortare rytm
och
justera planen löpande.
Och hur gör man då? Ja, det kanske blir en fråga på slutet, men jag tänker, om vi tänker den här ekonomiavdelningen då som man stöter på och vill få med på tåget så att säga, och vill komma bort ifrån årsbudget och allt det här. Om man då justerar kontinuerligt, vad krävs av budgeten?
Då tittar man ju löpande på vad är det vi tycker är viktigast att lägga våra pengar på. Och sen så har man ju redan från början, för det är egentligen det första organisationen gör när de börjar med det här, brukar vara att man delar upp budgeteringens alla olika delar. Den är liksom sammanfogad till en cementerad del när den hänger ihop, så delar man upp det i tre delar. Så det ena är att sätta mål och vad man vill, och resursallokering är separerad från det. Och sen är den här prognosen och uppföljningen separerad. Så de tre delarna delar man upp en budgetering i. Och det gör att man hela tiden kan förbättra respektive del. Så, så då gör man ju det här lite löpande. Och man liksom sätter de här målen. Och man kan hela tiden då separera resursallokeringen, alltså teamen då vanligtvis. Så att de hela tiden, man har budget för sina team. Man har sina interna kostnader, de vet vi ju vad de är. De behöver vi inte bry oss så mycket om, men vi kan se till att de jobbar på de sakerna som känns mest relevanta. Så utifrån ett budgeteringsperspektiv är det ganska lätt.
Ja.
Personal och kostnad, fasta kostnader, that's it.
Ja.
Koppla inte ihop det med vad du vill att organisationen ska uppnå.
Bra, tack. Ja.
Mm.
Härligt.
Så det egentligen är inte alls svårt för en ekonomiavdelning att göra det här.
Nej, om de bara, det är inte det jag vill höra.
Vad är det man gör? Ja, det är underlättar enormt.
Ja.
Så. Men jag har sett CFO som börjar gråta när de hör att de ska behöva göra sitt budgeteringsjobb oftare. De tror att de ska göra samma budgeteringsjobb
tre
gånger, fyra gånger, fem gånger om året.
Ah.
Det gör man inte. Nej. Utan man gör ju mycket, mycket lättare.
Ah.
Men de som provar och kanske märker att det här gick inget bra, vi ska inte hålla på med den här budgeteringen. Det är att de gör samma process som vanligt, men fyra gånger om året. Då har man missuppfattat.
Men i själva verket menar du att man kan kapa ganska mycket av det man gör årsvis då? När man väl tar det 3-4.
Ja. Det blir ju mycket mer lättviktigt
mm.
att titta på, följa upp, göra prognos, titta på olika scenarios, följa upp det här löpande. Resursallokeringen är fast och de kan bestämma själva vad de ska göra. Behöver de lite mer, säg till. Och sen så sätter man de här målen och man kan liksom koppla dem till teamens arbete eller team av team och så.
Mm, okay. Men 3 har vi gått igenom och nu blir det 4.
Mm. Och då är det resursallokeringen som är nummer 4. Och då är det egentligen att man hela tiden tittar på vad behöver vi. Och inte försöker fantisera långt i förväg. Och sen att man liksom har kopplat loss det från det andra.
Så vad behöver vi just nu? Är det det som är mer centralt än vad behöver vi om ett år?
Ja, man kan ju göra prognoser då. Så kan man titta på, kommer vi öka eller minska inom det här området som vi jobbar inom? Okej, planen är att öka, men då kanske vi ska planera för det. Men man behöver inte upfront försöka skydda sina resurser eller liksom sådär att ja, måste höja budgeten för att vi ska ha tillräckligt mycket här, utan det gör man löpande. Och då tittar man ju liksom på vad har vi för resurser och vad är det vi skulle helst vilja att de jobbar på. Så har vi 10 team, okej, vad är viktigast att vi får ut ur organisationen inom 6 månader, inom 3 månader, och så kan man justera vad de jobbar på. Och det är mycket enklare än att tänka projekt och projektstyrning. Och du, Maria, ska vara på 5 projekt samtidigt och försöka hålla reda på. Det blir inte lika krångligt. Man kanske inte måste ha massa tidsredovisningar. Man måste inte ha någon som kontrollerar att du har koll på dina projekt.
Nej, just det. Ja.
Så.
Bara
och
där.
Som individ så slipper man ju otroligt mycket stress också. Mm.
Ja, och administration.
Ja. Så väldigt mycket i organisationen som går åt till administration behövs ju inte lika mycket i det här.
Mm.
Så att den femte är prestationsutvärdering.
Mm.
Och att då titta mer holistiskt med peer feedback och ge liksom mer att titta på lärande och utveckling. Så inte mäta utifrån att vi ska ge en belöning eller en bonus. Utan mer för att man vill få feedback och utvecklas.
Ja.
Både som individ och som team och som avdelning.
Mm.
Så då tar man också bort kopplingen till mål och till individens prestation.
Mm.
För ofta är det ju teamprestationer och kanske prestation ihop tvärs över en organisation.
Just det, så egentligen så om man tittar på, man vill ändå på något sätt belöna individen med lön då. Då är det baserat på teamprestationer, på hela organisationens prestationer.
Exakt.
Gemensamt.
Ja, och det kan ju vara, det skulle kunna vara teamens prestation om man tycker det är bra. Risken är ju att det blir någon tävling. Och det är bättre att man får lön och så får man liksom bort det från bordet och inte blandar ihop det med belöning så mycket.
Mm.
Men däremot så, vissa organisationer tittar på hur bra det har gått kontra konkurrenterna.
Mm.
Har man gjort ett bra år, ja men då får alla lite grann.
Mm.
Och det brukar ju vara mycket bättre.
Ja.
Mm. Nu är det belöning. Så att belöning gentemot konkurrenterna är nummer 6.
Mm. Just.
Som kopplar ihop till det här. Så det liksom hänger ihop som en helhet.
Ja, verkligen. Ja. Men man har de här 6 liksom att hålla sig i om man skulle titta på att införa. Eller att, vad är det vi ska ändra på.
Exakt.
I den processen som vi har nu för att gå mot lite mer lätthanterlig, kallar
precis.
Vi
det. Mm. Ja, och det är ju att slippa ha, framförallt tycker jag, mål som är konfliktande med varandra.
Ja.
Om du tänker digitalisering så måste du ofta jobba tvärs över organisationen. Men om respektive C-level, därför respektive silo, har varsitt mål som inte gynnar samarbete. Då har man ju konfliktande mål med varandra. Och medarbetarna kommer ju då ha svårt att hjälpas åt att leverera det här.
Ja.
För att då vill man ju göra det som man har fokus på i sin del av organisationen och inte för att hjälpa någon annan.
Mm.
Och det är ofta det som är liksom normalläget för de flesta organisationer. Så att en IT-chef kan...
Intressant ändå, hur kommer det sig? Ja. Mia, hur kommer det sig?
Hur kommer det sig? Jag tror att det är de här 150 år gamla synsätten. Att ja. Man vill liksom driva folk mot en hög prestation. Och då tror man att om du har ett huvudansvar inom ditt område för det här så belönas du för det. Det är ju fint tänkt. Det är bara att det är ingenting som strategiskt som går att leverera inom ditt område.
Mm.
Utan allt strategiskt kommer gå på tvärsen i organisationen. Just det. Mm. Så att organisationen idag har svårt att leverera strategiskt.
Mm. På grund av bristande incitament för samarbete egentligen.
Exakt. Mm.
Och det är det här.
Och inte bara bristande utan det är konfliktande.
Ja, precis. Nej, inte bara dåligt utan det är kontraproduktivt.
Ja, det är det. Om man liksom ser på det sättet. Vad är det vi vill uppnå? Har vi en struktur som stödjer det? Nej, vår struktur jobbar emot det.
Mm.
Och det den drabbar är både leveranserna strategiskt och våra kunders, liksom, om de är nöjda med oss eller inte. Då. Men det drabbar också individen.
Mm. Ja, ja.
För om jag skulle vara chef över en marknadsavdelning eller en IT-organisation eller någonting. För att jag ska hjälpa organisationen att lyckas göra att vi gör ett bra jobb. Då måste jag ju gå emot mina egna bonusmål. Så just, jag skulle ju drabbas om jag var en riktigt jäkla duktig chef.
Mm.
Så skulle jag säga, men jag skiter i mina bonusmål. Det är viktigast för mig att vi kan leverera den här digitaliseringen tillsammans.
Mm.
Det är vad som skulle hända.
Och alternativet är att man går på sina budgetmål och...
Ja, för att få bonusen.
Ja, precis.
Och så har man dåligt samvete hela tiden.
Ja, och då oftast förmodligen tar någon intern strid istället då.
Ja, det är nog strider på grund av det här hela tiden skulle jag tro.
Ja, på olika sätt blir det då.
Mm. Ja, men man vill ju göra ett bra jobb. Och såklart, man vill ju vara en bra ledare för sina medarbetare.
Mm.
Men det här hänger ju inte riktigt ihop då med
Nej. Hur
vi leder.
Mm.
Så det är det som jag tycker är det bästa med Beyond Budgeting. Att det faktiskt är i linje med det man, den inneboende motivationen hos de flesta. Att få göra ett bra jobb och få samarbete med andra.
Just det.
Och röja de här strukturella hindren.
Mm. Precis, för det är ju också intressant, det krävs ju att man gör det. Det är ju ganska lätt att komma in och säga så här, men nu ska vi samarbeta, det blir mysigt.
Mm.
Och det kan vara kul ett litet tag och sen så stöter man på det här, men vänta, det här gav ju inte mig någonting. Det är liksom inte strategiskt rätt för mig att
Nej. Ha
de här beteendena.
Och man har ju då också lovat att göra någonting annat.
Mm.
För det är ju det man möts på ofta, de målen som man har lovat själv att ja, så vi ska uppnå det här.
Mm.
Ja, så det går ju emot allt man står för antagligen.
Mm.
Men där bakom så finns ju att, men hur ska vi lyckas tillsammans om vi gör så här? Det är klart man inte gör.
Mm. Vad härligt. Och de här sex...
Det här var processer.
Sex processer och det finns också sex ledarskapsprinciper. Exakt. De är jag nyfiken på.
Ja. Och då är nummer ett är syfte. Att inspirera människor runt ett högre syfte.
Mm.
Det känns ju ganska rätt.
Det känns rätt. Det känns också rätt i den här podden. Vi pratar ju mycket om att TIL är
grundat
på att man har ett syfte med mer än att bara gå till jobbet.
Mm.
Och göra någonting åt
det. Mm. Och det är då istället för att man liksom försöker att motivera folk med lite kortare kanske mål eller sådär. Mm. Som kanske bara är ekonomiska. Så det är inte speciellt motiverande att jobba mot nästa liksom budgetmål eller så. Utan det här högre syftet gör ju jättemycket för människor.
Ja, som också har blivit lite, om man tänker oavsett vad högre syfte, vad kan det vara egentligen? Men det pekar ju också bort ifrån kvartalstänket. Alltså det är mer, det blir mer hållbarhet inbyggt i det hela då. Att det inte bara att jaga siffrorna nu, sälja mer nu, producera mer, skitsamma kvaliteten och allt det här.
Nej.
Då kommer man ju bort från det.
Mm.
Man drivs av någonting annat än bara
Precis. Nästa
kvartalssiffror.
Ja. Och jag tycker ofta så kan man koppla det till syftet med att liksom göra det kunden behöver.
Mm. Och
för mig känns det helt, helt enkelt som det liksom bästa sättet att göra det på.
Mm.
Om vi hjälper kunden att få en bättre vardag genom att möjliggöra det här eller att man mår bättre eller inom sjukvården man blir frisk.
Mm.
Man håller sig frisk.
Mm.
Så. Då är det också mycket lättare att prioritera och veta, gör jag ett bra jobb? Och prioriterar vi rätt saker? Det är liksom genom liksom enklare riktlinjer för alla, tycker jag.
Mm. Verkligen.
Mm. Och tvåan, värderingar. Att man ser till att man kan ha gemensamma värderingar som också hjälper till att möjliggör att vi kan liksom fatta bra beslut och sådär. Så att man liksom känner också att det känns rätt. Man kan använda sitt sunda förnuft.
Det kan man göra. Mm. Det är fantastiskt.
Ja. Och det är ju då istället för att ha detaljerade regler och policies och så.
Mm.
Så om man liksom kan följa de här värderingarna, kanske principer. Så vet man också lättare om man gör rätt saker eller inte. Och
då behöver man inte beskriva varje situation som eventuellt skulle kunna uppstå.
Förhoppningsvis inte. Så. så då är det också lättare för alla att vara med och liksom bidra till att upprätthålla det där. Man behöver inte hela tiden hålla sig liksom i de där reglerna lika mycket.
Mm. Mm.
Och trean är transparens. Att möjliggöra att man har tillgång till rätt information på ett bra sätt. Och det gäller ju också för en själv så att man kan agera på ett bra sätt. Och att vi kan jobba tillsammans på ett bättre sätt om vi kan se saker ihop.
Mm.
Lättare att innovera och lära och man känner också att man har en kontroll.
Ja, och där kan man ju säga att transparens är också ett ord som är lätt att ta till. Om man tänker på vad det verkligen innebär så är det att vara öppen med vad har jag på mitt bord, vad är mitt arbete just nu, vara öppen med vad finns det för information som kanske annars har varit så, men det här håller vi hemligt i vår lilla ledningsgruppa för att det ska inte andra behöva fundera på så mycket.
Nej.
Utan okej, men det kanske, det finns såklart saker som är hemliga ur liksom regelsynpunkt och sådär. Men,
såklart.
Men det är bra mycket mer saker man skulle kunna dela och underlättar för människor att fatta beslut och göra ett bra jobb.
Ja, och ha tillgängligt om det behövs. Mm. Man behöver ju inte se allt hela tiden. Jag har hört det ibland som, men vi kan inte liksom sprida all information hela tiden. Det har inte folk tid med. Nej, den kan ju finnas där om jag vill.
Ja, ja, ja.
Så att den finns tillgänglig.
Ja.
Det som jag behöver och vi behöver. Och det finns väldigt så här, goda exempel på när man till exempel haft en transparens kring resekostnader.
Mm.
Då är det inte lika kul att välja den där dyra flygbiljetten.
Ja.
Så det reglerar ju också, blir en självreglering. För vi är ju människor, vi vill ju också framstå som schyssta människor. Ja. Och liksom så, vara snälla och vara bra liksom.
Mm. Och en sak som vi har pratat mycket om här också, transparens kring löner.
Mm.
Som också ju kan minimera det här roffandet.
Blir det mer transparens och kanske mera gemensamma, till exempel bonusar eller belöningar. Eller liksom. Då blir det också mycket lättare att samarbeta. För om du tar in folk från olika delar av organisationen som kanske har väldigt olika lönenivåer så ska de sitta i samma team helt plötsligt. Mm. Det blir inte så lätt att jobba ihop då.
Mm.
Det blir mycket lättare om det är mer jämlikt.
Mm.
Känns rättvist så. För jobbar man mot ett gemensamt mål i team så är det ganska orättvist om du har dubbelt så hög lön som jag bara för att du har gått på KTH och jag gick en designskola. Så. Mm. Jaha, men vi jobbar ju ihop och bidrar ju båda till samma sak.
Mm. Ja, spännande tanke.
Mm. Och sen fjärde är organisation. Att man egentligen ser till att man kan ha en tydlig tillhörighet i organisationen. Och att man har team som är ansvariga för saker och ting tillsammans.
En tydlig tillhörighet och vara ansvarig i teamen. Mm.
Mm. Mm. Mm. Och undvika att ha hierarkisk kontroll och byråkrati. Så att det är där så, det här som du pratade om innan. Att ha mera mandat och så i teamen och mera ansvar blir det ju då också.
Ja.
För saker och ting. Så det är också en av de här ledarskapsprinciperna organisatoriskt.
Mm. Ja, men, och det låter ju sunt om man har då mer ansvar för sin budget i teamet. Ja,
och sitt resultat.
Ja.
Ja. Så att det, liksom, det stämmer ju väldigt väl med det agila.
Ja.
Det här. Mm. Det är samma sak. Men
det är samma sak.
Men på lite liksom mer den här ledningsnivån. Då.
Yes.
Och sen så femman handlar om autonomi. Att vi också ger folk, vi tror på dem och ger dem frihet att kunna agera.
Mm.
Och istället då för att sätta alla i fängelse för att någon gjorde fel någon gång. Så ser vi att okej, vi kan låta det här vara transparent. Vi kan ha värderingar och principer istället för detaljerade policies.
Just det.
Om det händer igen att någon gör fel kring det här, ja, men då kanske vi ska ta upp det på ett sätt istället så att man förstår det.
Just det.
Så.
Ja, lite tanken då att kostnaden på att kontrollera alla kontra kostnaden på att ta ett någon som är fel emellanåt.
Exakt. Mm. Ja. Och också vad det gör med kulturen. Jag ska säga. Det är en dyr kultur.
Ja, verkligen.
Mm. Skulle jag säga. Och nummer 6 är kunderna. Att vi ser till att alla har möjlighet att förstå kunderna. Så att koppla människors arbete till kundens behov.
Just det.
Det är nummer 6.
Mm. Mm.
Och där handlar det också då om att undvika att ha konfliktande intressen.
Ja.
Viktigt såklart hjälper till med de här processerna som vi pratade om.
Ja,
också.
De tidigare. Så att man inte sätter sig där självmant då. Att skapa olika mål och olika riktningar för olika delar.
Så att det här är liksom att ta bort de här beroendena som ofta finns. Mm. Finns med där och se till att när man jobbar att man faktiskt förstår vem man gör det här för. Det blir mycket lättare att göra ett bra jobb då.
Mm.
Så att det är väldigt, tycker jag, naturliga och sunda. Både principer och processer.
Mm.
Men just processerna brukar vara svårast.
Ja, jag förstår det. För principerna är så här, självklart. Och sen kommer man så här, vad betyder det här i verkligheten då? Ja, men det betyder faktiskt att du behöver göra så här från och med det. Men det kan ju svida lite.
Ja, och det är väldigt spännande för vi brukar göra en analysövning om vi börjar jobba med en kund.
Mm.
Där man får analysera hur det ser ut idag. Och då om man tittar på de här processerna så... Om man liksom har väldigt kontrollerade processer och långsamma processer och där väldigt få är involverade och ser det här och gör det här. Då är man inte snabbrörlig, inte så dynamisk. Mm. Och sen kan man liksom, det finns 5 steg i den här utvärderingen. Är man liksom på nivå 5 där, men då blir man mer snabbrörlig och kan vara mer dynamisk och hantera boka. Och om organisationen tittar kan de sitta väldigt olika i den skalan 1-5. Inom organisationen.
Mm. När man tittar på alla olika processer som finns.
Ja, men de här 6 som var med här.
Ja, ja.
De utvärderar dem. Och har de liksom väldigt traditionellt på många av dem. Ja, men då blir det trögrörligt. Och man får inte kanske in ny feedback. Och kan liksom hela tiden anpassa sig utifrån kundernas behov och så.
Mm.
Och det drabbar de här ledarskapsprinciperna. Så att man som ledare blir ju drabbad av de här processerna. Och kan inte agera i sitt ledarskap. Enligt de här principerna.
Oh, har du något exempel så liksom
Jo, men om jag medarbetarsamtal så ska jag liksom kanske kontrollera dig.
Uh-huh.
Har du uppföljt dina mål? Annars får du inte den här lönen. Jag kanske måste straffa dig på något sätt. Men du har sett ett team, en produktägare som bestämde att vi ska inte jobba på de där målen som du hade fått av mig. Ja, de kanske var kopplade till ett annat projekt. Och sen har vi ändrat om och det prioriterades om. Men det är du som blir drabbad. Och då får jag mår inte så dåligt heller om jag ska vara din chef då.
Mm.
Vad jobbigt, det här vill jag inte. Hur ska jag lyckas med det här? Och det, jag kanske undviker att bli sjukskriven istället. För att jag vill inte gå till jobbet och ha den här obehagliga dialogen med dig. Och försöka straffa dig här. För det är de här strukturella delarna då. Dels organisatoriskt och hur vi gör vårt jobb. Som inte stämmer ihop med den belöningsmodellen som vi har. Som då är förlegad, de hänger inte ihop. Det är olika avdelningar som är ansvariga för de här.
Mm.
Och sen så jag som chef som hamnar mitt emellan. Så även om jag försöker vara en jäkligt bra chef. Och uppmuntra dig att växa. Och liksom verkligen vill promota det här. Så tvingas jag ju följa de här processerna.
Mm.
Så det är ett typiskt exempel.
Ja.
Då hamnar man liksom i kläm mitt emellan. Både som medarbetare och som chef.
Ja, och det ni gör är att utvärdera de olika processerna. Se vilka ligger vi bra till och vilka...
Ja, beroende på då om man vill och behöver vara mer snabbrörlig och dynamisk och kanske försöka skapa en agil organisation.
Mm.
Men de här processerna ligger liksom precis åt andra hållet. Då har du de här konflikterna hela tiden som kanske inte syns, men det gör jäkligt ont. Det blir ofta en så här helt uppenbar, så, oj, vad är det här som pågår? Nu förstår jag den här.
Ja.
Både cheferna som liksom känner, det är det här som känns så jobbigt hela tiden. Mm. Och kanske då på ekonomiavdelning eller HR-avdelning. Oj, det har inte varit så hjälpsamt det här.
Mm.
Vad skulle vi kunna göra? Och sen så är organisationen kan ju vara på 2 olika ställen då. Som IT-avdelning, marknadsavdelningen. I hur de kanske resursallokerar. IT kanske har team och marknad har projekt. Mm. Då är de på varsin del av den här skalan. Då har de jättesvårt att jobba ihop. Så att man behöver också vara på samma.
Just det.
Så, okej, till höger vi ska ta oss. Ja, men då måste fler sitta i teamen. Vi ska ha färre projekt med resursallokering. Det är lite så.
Jag tänker också på när ni utvärderar då, ser vilka processer skulle vi behöva titta på.
Mm.
Är det lätt eller svårt att få till en förändring inom de områdena som man får den här, aha, det är det här som hindrar oss, det här strukturella som hela tiden har gjort att jag känner mig motarbetad.
Mm. Och det, egentligen är det ju inte så svårt att göra förändringen.
Nej.
Men det kan ju sitta långt inne hos vissa funktioner kanske ibland att ta till sig det här. Så att det är ju väldigt mycket lättare om, då, om det är en organisation med vd och vd säger det här är viktigt, det här ska vi göra.
Mm.
Det är inte svårt. Då är det bara att sätta igång och göra det jobbet och förändra liksom löpande hur man jobbar. Man behöver inte liksom bestämma allt i förväg och nu ska vi implementera ett stort ramverk, utan man justerar pö om pö. Och då är det ofta, det är mål, det är uppföljning och sen hur vi belönar.
Mm.
Och sen att man har möjlighet att resursallokera löpande. Så det är liksom kanske fyra grejer som är de absolut viktigaste delarna som man kan fokusera på. Men är man en myndighet, ja, då vet jag att de kan tycka att det verkar omöjligt.
Mm.
Och går man som GD till exempel till sin finance liksom controller avdelning och sin CFO, så kanske man får ett nej, det går inte att göra hos oss. Men det finns goda exempel där man har gjort det och där man minskar kostnaderna med liksom, man halverar
inom myndighetssfären.
Ja, mm-hmm. Där man halverar kostnaderna för sin verksamhet. Och det är ju fantastiskt, så det går att göra.
Ja. Har du något exempel, vet du någon som du kan nämna? Liksom någon?
Ja, det, i Norge finns det ett bra exempel. Och det är kundtjänst för deras motsvarighet till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är kombinerat.
Ja, okay.
Som finns då över massor av platser i Norge. Och de gjorde ett experiment under covid tror jag det var nu. Där de ställde om sin framförallt och budgeteringen och liksom hur de olika avdelningarna planerade och att de tog bort kontroll, överkontroll om man säger så.
Mm.
Så alla var ansvariga för sin egen kostnad och vad de skulle göra med saker och ting och liksom hur de ville resursallokera och planera sitt arbete. Och då minskade kostnaderna med 50% för hela den verksamheten över de delarna som gjorde det här.
Mm. Och det känns ju som att det skulle vara ganska motiverande för andra att titta på det exemplet. Men finns det någonting liksom rent så här lagkravsmässigt som hindrar att det görs sådana initiativ i Sverige?
Jag är ju inte helt bevandrad i juridiken kring det här. Men jag kan liksom inte se framför mig vad det skulle vara.
Mm.
Sen får de ju hela tiden nya direktiv som de måste följa. Och det finns inget direktiv som säger att de måste jobba så här.
Nej,
så okay. Det finns så mycket press på andra saker, tror jag.
Okay.
Och det här känns då kanske inte som det mest prioriterade för dem att försöka tillfredsställa och göra. Men jag tror inte att det finns någon som helst motsättning i att göra det här.
Nej, okay.
För att det följs ju upp oftare, man har mer kontroll på saker och ting. Och man har ju mycket lättare att nå sina mål och överträffa dem. Så att det blir ju liksom, jag tror inte att det är någonting förutom att de som jobbar inom de här funktionerna inte har kompetensen från början, utan den måste man införskaffa sig. Så det är ganska vanligt att man har aldrig gjort det och sett det här förut.
Mm.
Man är inte ute och scoutar och ser hur kan man göra annorlunda. Man håller inte på och experimenterar.
Nej. Och finns det inte i blickfånget, liksom, är det ens blinda fläck, då är det omöjligt. Då...
Ja.
Mm. Hur ska man veta?
Hur ska man veta?
Mm.
Och jag tror säkert att det finns goda exempel i Sverige också, men jag har inte helt hundra. Det finns ju duktiga myndigheter som gör massor.
Ja, men det gör ju det. Oh ja.
Mm. Och i det här beyond budgeting, man kan ha gjort vissa delar i det som man har behövt. Som jag sa, det kanske finns 3-4 grejer som de har gjort. Och då har de ju ändå använt beyond budgeting. Men lösningarna för hur man gör exakt de här sakerna, de ser ju olika ut.
Ja. Mm.
Precis som vi är vana vid, som jobbar agilt.
Ja, ja, men
det är inte liksom en lösning, det är den här principen och det är liksom att det ska fungera på ett visst sätt.
Precis. Och hur gör vi för att följa den här principen?
Det är... ja. Ja. Och där behöver man ju ofta kanske experthjälp innan man har lärt sig. Ja, men det är så det funkar. Det är ju så där det ska se ut och funka och kännas. Istället för det man är van vid.
Mm. Det känns väldigt så, när du pratar, då får jag så här känslan av att det är väldigt lovande ändå. Alltså det är ingenting som är omöjligt. Det är fullt görbart.
Ja.
Kanske behövs en putt i rätt riktning.
Det kan behövas det, ja. Ja. Ett lagkrav på det här skulle inte sitta fel, tror jag.
Där, så, lite mer styrning. Ja, men vad spännande. Men du har också lite tankar kring, det här behöver ju matchas med någon typ av ledarutveckling.
Ja, det är såklart. Alltså ledarskapet i en organisation som blir mer liksom, där man får ner mandatet, man liksom har en gemensam förmåga att liksom ta sig framåt. Den typen av ledarskap behöver vara annorlunda kanske än vad man tidigare har blivit både belönad för och kanske anställd för att man har. Så att, att tänka att man också behöver utveckla sina befintliga chefer och ledare. Att kunna leda i det här snabbrörliga och komplexa.
Mm.
Det krävs ett mod. Det krävs en tilltro på medarbetarna. Det krävs en förmåga att bygga team. Att jobba med ständig förändring. Att kunna hantera svåra samtal. Att få alla att våga göra de här sakerna. Så det är väl kanske också något som behövs på de här avdelningarna. Som behöver justera sig kanske lite mer. Och sen är det löpande leveransarbetet och innovationsarbetet. Och arbetet mot kunderna.
Mm.
Och nu håller vi på att starta ett nytt bolag inom Dendy People. Så det är roligt
att man kan göra det. Det har med det här att göra alltså.
Ja, det har med det här att göra. Mm. Och det bolaget heter Moderna Ledare.
Mm.
Och då är tanken där att vi hjälper till och identifierar ledare som har den här förmågan. Så vi använder något som heter Leadership Agility 360. Där man gör en 360 på sitt eget ledarskap.
Mm.
För att utveckla sig själv från, kanske då om man är på den första nivån där, så heter det expert leadership. Det är 45% ungefär av chefer och ledare idag som är det.
Ja, som är ledare på grund av att de kan liksom saker.
Ja, man blir ju kanske ofta det traditionellt. Jag kan det här liksom, området och då blir jag chef där. Men det är också ett sätt att leda på som är mer kontrollerande, detaljerat. Man måste inte ha det bara för att man har varit en expert inom ett område. Men många har det. Mm. Och sen nästa nivå som heter achiever. Där man har förmågan att leda team och liksom sätta riktning och jobba med liksom kontinuerliga förbättringar och förändringar och så. Och sen den översta delen som heter catalyst leadership, som är ungefär 10% av chefer och ledare idag. Där man har förmågan att kanske ta de här lite större stegen och större förändringar och liksom jobba mer med att hitta nya sätt att göra saker på tillsammans med andra.
Just det.
Och då är tanken att vi i Moderna Ledare hjälper till att hitta de här ledarna som kan då hantera komplexitet och snabbrörlig förändring, vilket är achiever catalyst kan man säga.
Mm, okej, okay. Och hjälpa dem ta ett steg då från achiever kanske till att bli catalyst.
Ja, det kan man ju också få hjälp med då, med ledarskapsutveckling och göra den här 360. Men så kan man också ta in de här människorna och cheferna och ledarna som interimledare. Eller chefer i sin organisation.
Ja,
så det är det som är tanken. Ja. Så både interim management som det heter så fint. Och ledarskapsutveckling.
Just det. För det här är ju någonting. Vi hade precis ett avsnitt om det faktiskt. Där vi pratade om just de här olika nivåerna. Av
vuxenutveckling.
Vuxenutveckling, exakt. Och det jag funderar på är. För då pratade du om att just man kan utvärdera sig själv. Och se var någonstans är jag.
Mm.
Är det samma typ av utvärdering som ni då gör i den här 360,
ja, precis.
Vad kallar du för? Leadership?
Så, Leadership Agility 360 heter det. Och det kommer från forskning som vuxenutvecklingsforskning.
Mm.
Som Bill Joyner och Stephen Josephs har tagit fram det baserat på vuxenutvecklingsforskning som har gjort. Så har de tagit fram den här modellen.
Mm.
Och det är ju ett sätt att utvärdera sitt eget ledarskap. Genom att man får feedback från andra runt omkring ändå.
Ah,
ah. Och det är klart, då är det ju baserat på vad de har sett att jag har haft för ledarskap.
Ah.
Inte vad jag tänkte att jag skulle ha eller vill ha. Man kanske tänker själv att men det där gör ju jag.
Ah. Eller här gjorde jag fel, men det var ju för att...
Ja, ja, så att kanske lätt ibland att skatta sig själv lite högre.
Du tänker så, ja. Jag tänkte mig det lätt att skatta sig själv lite lägre i all sin blygsamhet.
Ja, det är möjligt också.
Men det är liksom konkret hur det har uppfattats av andra utvärdering då.
Ja, exakt. Det är det. Och så går man ju igenom det med en coach. Och sen kan man ju få coach att utifrån det resultatet, vilka områden ligger lägst i. För där har jag då en möjlighet att utveckla mig. Så det är det som är skillnad i den här 360 mot andra.
Mm.
Att titta också på framtida potential. Och det går inte att få 100% av. Perfekt i alla områden,
men här,
utan det finns ju alltid saker att jobba på. Liksom.
Ja, och det är ju tur det. Gud vad trist det skulle bli annars. Mm. Fulländad som människa. Ja, eller kul.
Det beror på då, vilken del i skalan man är på.
Och det här är någonting som ni är i startgruppen att göra?
Precis, jag tror vi kommer lansera sajten här om någon vecka och så har vi ett event om 2 veckor som
Nej, men ni har ett event. Fasen också att vi inte kan bjuda in här, för att det här kommer komma om mer än 2 veckor.
Ja, ja, då har det eventet varit. Men det kommer fler säkert.
Det kommer fler events. Vi utlovar events och roliga sajter.
Mm.
Ja. Jättekul. Är det något mer som vi inte har fångat upp nu?
Mm. Det låter inte så svårt, hoppas jag. Och jag tror inte att det är det om man bara ser på det tillsammans. För det är det som är svårt. Så att göra en sån här analys av sin egen organisation och liksom titta på de här specifika sakerna och förstå vilken konsekvens det har att det ser ut som det gör.
Jag
tror det är det som folk behöver se det tillsammans i sina ledningsgrupper och förstå. Vad ger det här för resultat? Sättet som vi har byggt upp organisationen på idag och inte känna att ja, men det är mitt fel, eller det är fel som det är. Det var bra förut, men just nu är det inte så bra längre.
Exakt, och det tycker jag också är en fin grej att skicka med. Ibland kan det vara läge att förändra, inte för att du har gjort fel hela tiden. Du har gjort helt rätt tills nu.
Mm. Och just nu så vore det lämpligt att prova lite annat.
Nu vore det lämpligt att prova lite annat. Tusen tack Mia för att du kom hit. Jättekul att ha dig här.
Jätteroligt, tack så jättemycket.